Välkommen till Framgångspodden, mina framgångsvänner. Jag skulle varmt vilja välkomna en ny sponsor till podden, och det är ett extremt hypat bolag just nu, nämligen Sveriges största marknadsplats för lån, nämligen Lendify. Flera pratar om det här bolaget, att det har potential att bli Sveriges nästa unicornbolag, likt Spotify och Klarna. Och de kopplar samman investerare och kreditvärdiga låntagare, alltså peer-to-peer. Man lånar ut pengar där som man får bra avkastning på, och sen kan man låna pengar därifrån. I slutet på den här podden får vi lyssna till en av grundarna, nämligen Nicolas Sundén Kullberg, som berättar om deras spännande historia från att enbart ha en PowerPoint och få in deras första investering till idag vara den ledande marknadsplatsen för lån. Och jag kommer själv att testa Lendify, som ni kommer att få följa. Kolla in lendify.se om du vill veta mer om hur du kan få bra avkastning på dina pengar. En annan sak som är viktig, att äta på rätt tidpunkter och få i sig bra mat och mellanmål är otroligt viktigt för att man ska kunna prestera på toppnivå. Nej, mitt sämsta jag, det är ju framförallt när jag är stressad, men framförallt också när jag inte har ätit. Hur vanligt är det inte att det dyker upp någon plötslig arbetsuppgift som gör att man inte kommer iväg på lunchen som planerat? Man blir helt enkelt väldigt hungrig och tjurig. Därför känns det superkul att det här avsnittet presenteras i samarbete med Convini, som är själv har varit kund till i över 10 år. De är störst i Sverige på mat och kaffe på jobbet. Beställer en Convini får de här kylarna som står i lunchrummet på jobbet, som är preppade med bra mat, mellanmål, bars, frukost och exakt allt du behöver för att verkligen lyckas den här dagen. Det är så sjukt enkelt, och man har allting på en armlängds avstånd till samma priser som i en vanlig ICA-butik. Verkligen helt klockrent. Så vad väntar du på? Har du inte en Convini-butik på jobbet, så skaffa en redan idag. För det är inte okej att leverera på en lägre nivå bara för att du dippar på energi. Och det bästa av allt, det kostar ingenting att prova. Gå in på convini.se så får du testa en butik i 30 dagar helt gratis. Så surfa in på convini.se om du vill veta mera. Så stort tack till convini.se och lendify.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden with Alexander Perleros.
Framgångspodden startade för 4 år sedan. Det finns en gäst som varit extra efterfrågat. Legendernas legend, kungarnas kung, mördarnas värsta fiende. Låt mig presentera den oemotståndligt brutalt ärliga, hänsynslöst skickliga, hans majestät Leif G.V. Persson. Vi går in på hans barndom, där han kallades professor Ville Vingmutter, mästerdetektiven, som också är titeln på hans nya bok. När vi spelade in det här avsnittet så envisades Leif G.V. att han ville sitta på sin balkong och spela in allting. Så att jag ber om ursäkt för att det är lite sämre kvalitet på ljudet och ett och annat flygplan. Men hoppas ni gillar det ändå. Leif berättar om flera av de brutalaste mord som han har jobbat med. Och flera av dem, alltså det är det extremaste, sjukaste jag någonsin har hört. Vi går in på vem, eller snarare vilka, som dödade Olof Palme och vad anledningen är. Det som är intressant är också hur han har byggt upp sitt imperium med flera olika ben. Det är storsäljande böcker, största kriminalprofilen i Sverige, det är olika typer av investeringar i bolag och nu även det bästsäljande vinet GVs röda. Vi pratar pengar och kort och gott en stor del av hela hans liv. Nu kör vi igång med mannen som skrivit in sig i historieböckerna, Leif G.V. Persson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Leif G.V. Persson.
Tack, tack.
Kul att få komma hem till dig och spela in den här podden.
Ja, visst. Det var trevligt.
Ja, du sitter här i morgonrock och verkar ändå ganska, ganska bekväm.
Det är sånt där morgonrocksväder. Risken att frysa ihjäl denna sommar, den är väl obefintlig faktiskt.
Nej, men det skulle bli ganska varmt idag, men det har varit rätt...
Ja, ingen är gladare. Ja, det är väl åtminstone 20-25 grader, det räcker alldeles ut med.
Hur har du klarat sommaren? Har du känt att det har varit ett helvete? Eller?
Ja, det är knepigt. Det blir för varmt på nätterna. Jag tycker inte om att sova när det är varmt. Svårt att sova då.
Ja. Hur ser en dag ut för dig annars? Nu har du precis släppt en bok. Professor Wille Wingmutte, mässedetektiven. Men hur ser det ut nu?
Nej, jag har en del att göra. Men det är ju inte så där så att man står inte vid... Vi är med spänken hela dagen. Men det är lagom. Lite tv och lite skriv och sådär. Lite blandat. Det räcker för att man ska vara lagom upptagen.
Det var ju så att när jag gjorde research inför den här så läste jag bland annat din bok och kollade runt överallt och kollade massa lyssnarfrågor. Men jag kände ändå att jag skulle vilja smaka lite grann på dig. Få en smak av GV.
Okay.
Och då kände jag inte att jag kunde göra det i fysisk person, för då hade vi dömts för mord och liknande. Men jag, i alla fall, jag köpte ditt vin, GVs röda.
Ja, just. Det kom för någon månad sedan.
Ja, och det var faktiskt, jag själv är ingen jättestor vindrickare, men jag tyckte det här var väldigt gott.
Ja, det är bra faktiskt. Jag har valt det själv också. Så att, men det krävde omfattande provning. Vi provade säkert ett par hundra viner. Den som har hand om det praktiska, en av mina äldsta vänner, han är vinhandlare i femte generationen. Vi träffades första gången för sådär 65 år sedan när vi gick i realskolan i Norra Real. Och han heter Christer Tegnér. Så det var hans idé att vi skulle ge ut ett vin med mitt namn på. Och sen gällde det bara att hitta ett bra vin. Det är ingen konst att hitta bra viner naturligtvis. Men då blir de ju, de kostar ju därefter då. Men så det gällde att hitta ett vin som var prisvärt så att säga. Och då provade jag en förskräcklig massa viner och så hittade vi det där. Och med tanke på att det kostar drygt en hundralapp så tycker jag det är faktiskt väldigt bra.
Mm. Kommer från Portugal också?
Ja, just det. Portugisiska viner, om man ser till kvaliteten, så de tar inte lika grymt betalt som fransmän och italienare gör. Det beror på att Portugal är en mycket stor vinproducent. De producerar lika mycket vin som Spanien och Italien och Frankrike, men de ligger lägre i pris för samma kvalitet kan man säga.
Du är väl en av få som jag har träffat som visste redan då vad du ville bli och blev det till stor del. Du ville bli vetenskaplig.
Men barn är ju så att de vill ju ofta bli så. De vill bli pilot och läkare och sånt där och fotbollsspelare och så blir de. Så blir de rörmokare och tandläkare och allt det där som folk blir, va. Men jag ville bli mästerdetektiv. Och det blev jag ju faktiskt då. Detektiv. Jag menar det. Jag blev liksom aldrig vuxen i den meningen. Utan det som intresserade mig när jag var väldigt liten. Det är sånt som jag sen kommer hålla på med yrkesmässigt. Och det är nog inte så vanligt kanske. Men det kan ju helt enkelt bero på att de andra blev vuxna medan jag fortsatte då leva kvar i min barndomsföreställning.
Där hade du också en så här svart bok.
Ja, jag hade en spaningsbok. Jag var ju ständigt upptagen med att spana på skumma figurer. Det var ganska lätt på 50-talet. Man antecknade bilnummer och sådär, bilar som passerade på gatan. Det fanns nästan inga bilar på den där tiden, så du hann med gott och väl. Och sen om jag såg någon som jag inte kände igen, då i anteckningar, signalement och sånt där. Sånt höll jag på med. Det är sånt som detektiver håller på med. Förlagen var naturligtvis Kalle Blomqvist och sådana där, som Astrid Lindgren har skrivit om. Men det fyllde mitt innehåll med liv och mening och Och så, jag tyckte det var roligt, intressant. Bottens skummisar var det. I ett barns ögon.
Vad skrev du för något? Typ så här lång, fet man i blåkanaj?
Nej, ja, det var ju mycket så där medellängd, tunnhårig, mörk kostym och sånt där. Svarta myggjagare, såna här spetsiga svarta skor och sånt. Myggjagare var intressant. Ville Vessla exempelvis i Ture Sventon-böckerna, som är stycket skurk där, han har svarta myggjagare. Han brukar gömma sig bakom draperier, men då glömmer han de där myggjagarna, så de sticker då ut under draperiet, och då förstår Ture Sventon, som inte verkar så där gediget skarpsinnig, han hamnar då i djupa grubblerier när han ser de där myggjagarna sticka fram under draperiet. Och det, men det tyckte jag var kolossalt spännande. Och ibland såg man ju en annan sån där Vessle-liknande figur. Så då åkte spaningsboken fram.
Vilken är det mest intressanta brottet då, inom polisiära gåtor då, som du har varit med om? Som tyckte var att det här är ett spännande fall?
Det är svårt att rangordna, men det finns ju en del sådana där som är svårutredda. Det är svårare. Alltså, anta att offret har träffat gärningsmannen helt slumpmässigt. Va? De har ingen historia tillsammans då. Då blir det knepigt. Det allra knepigaste är när man aldrig vet riktigt vem offret är. Va? Man får aldrig identitet på offret. Man hittar en person som alldeles uppenbart har blivit mördad. Men man får inte klart för sig vem den personen är. Då är det hopplöst, kan jag säga. Något sånt här har jag väl varit med om, men de är inte så vanliga. Det händer någon gång vartannat, vart tredje år här i Sverige. Och då går man alltid bet, va? De klarar sig inte upp helt enkelt.
Är det något fall som du fortfarande kan tänka på?
Jag tänker på en väldig massa fall som jag på ett eller annat sätt har varit inblandad i. Det finns massor med sådana. Och de är ofta ouppklarade, ja. Det är klart. I och med att det är klart, och vet man vem det är, då kan du lägga dig ifrån det. Och så. Men om du inte vet det, så då ligger ju sakens natur att du spekulerar i vem det är och hur det gick till. Och sådana fall har jag massor. Jag har skrivit om några av dem i den där boken också.
Har du någon av dem som du...
Ja, Palme vore kul att klara upp.
Vad tror du om Palme? Det är väldigt många som har frågat om det också.
Nej, jag slutar tro om det. Jag tror ju att han har råkat... Det är planerat i någon mening. Man, som personer som handlar om dödas inte av en slump. Det är någon som har råkat på ett vetskap om man ska göra den där kvällen. Han är ute ensam och lullar runt på stan. Jag har frun med. Och det är inte så vanligt. Han hade ju oftast bevakning när han rörde sig ute bland folk. Inte den här kvällen.
Tror du att det är...
Ja, jag tror det är någon i hans närhet. Det brukar vara det. De politiska personer, de mördas av politiska skäl. Jag tror att det är flera inblandade än en.
Så det är inte Christer Pettersson spontant?
Nej, det har jag aldrig trott. För det strider mot själva sättet som det har gått till på. Så att, nej, det har jag aldrig trott. Jag vet att det är en del som tror det, men jag tror inte en sekund på det. Att sen killen hade sina sidor, det är en annan femma. Hon har jag träffat förresten. Hon var lite udda, om jag ska uttrycka mig milt. Vi pratade just om det där och då sa jag det. Det var långt senare, så jag jobbade då på TV3, och då hade vi ett inslag i Efterlyst, eller om det var något specialprogram, där vi tog och körde honom i en sån här lögndetektor, och det klarade han med glans, va? Så att det talade starkt för att han var oskyldig. Och så frågade jag honom efteråt, vi satt och språkade där, och då sa jag det: har du haft hjälp med Christer? Nej, så det har jag inte, va. Du ska veta att jag gillade Palme, va. Ja, så, och sen hade han någon föreställning om att Palme nog gillade sådana som honom då, som hade gått lite dåligt för honom. Det är jag ju inte lika övertygad om. Jag tror inte att Palme skulle ha bjudit hem Christer på en kopp te, om jag säger så. Men, och så sa han det till mig, att det vore väldigt bra om jag låg lågt med det där, vad han hade sagt. Va? För att de enda pengar han kunde tjäna på, det var just att folk trodde att han nog hade mördat Palme ändå, för då kunde han få betalt för intervjuer och sådär.
Speciell karriär.
Men han ville ju inte krypa in i finkan för det, och han var mycket bestämd på den punkten att han hade inte gjort. Och jag vet inte, men det är ju inte, sånt kan ju folk säga ändå, men det är ju någonting med gärningen som inte stämmer med hans person. Det har inte Christer signatur, så att.
Men då skulle det vara då ett scenario skulle kunna vara då att någon typ har någon insider, att de vet att han inte har bevakning ikväll.
Ja, de vet att han är ute på stan och duttar. Ungefär så. Och sen bestämmer de sig för att nu ska vi ta undan honom. Åklagare nu. Vi har fått ny åklagare i Palmeutredningen efter en drygt 30 år. Han påstår att det här ska klaras upp. De kommer att klara upp det. Det är med viss spänning jag ser fram emot det faktiskt. Jag kanske inte är helt övertygad om att de kommer att göra det, men det lär väl visa sig.
Och då skulle det kunna vara några, skulle det kunna vara andra politiska makter eller inom Sverige eller?
Nej, jag vet inte vad de far efter, men de har ju, han har ju sagt, han har gått ut offentligt och sagt att han, att de avser att klara upp det här ärendet och att de har gott hopp om att göra det. Så det får vi se, då väntar vi bara på leverans, men den har inte kommit än.
Mm. Det blir spännande att följa.
Ja, det blir det nog. Jag är rädd för att vi kommer att bli besvikna.
Men hur kom du in på ditt författarskap då? För det var ju lite av en slump, och det gjorde ju också att du blev ekonomiskt oberoende, om man säger så, och tjänade mer pengar än vad du tjänat innan.
Ja, det är slutet på 70-talet. Jag jobbar ju då på Rikspolisstyrelsen och så vid universitetet. Jag håller ju fortfarande på att doktorera. Men då blev jag inblandad i en sån där politisk skandal. Vi hade en justitieminister som hade haft samröre med prostituerade.
Geijer-affären
som det kallas.
Men hade han gjort det? För det gick det, att han hade köpt prostituerade då, och sen gick Palme.
Det där med Palme tror jag inte på. Men att Geijer, där var det en ganska övertygande, vad ska vi kalla det för, bevisning. Men det var inte kriminaliserat på den tiden, vilket det är då. Sexköp är ju numera kriminaliserat, så att det var inget sånt, men det var inte så lämpligt om man var justitieminister. Men DN, de smäller av en artikel på det där ämnet och den dementeras då utav Palme bland annat. Han var inte statsminister då, han var ju faktiskt i opposition, men han var ju en tung politiker och så vidare. Och DN viker ner sig. Och jag hade ju då blivit uppringd av den där reporten och fått en konkret fråga som jag hade besvarat. Och ganska snabbt när det går, när DN, det går inte så bra för DN då, va? Det slutar med att man ganska omgående betalar ut ett stort skadestånd till Geijer och ber om ursäkt och sådär. Det hade man inte behövt göra, för det var inga större felaktigheter i den artikeln. Då avslöjar man sin källa, och det skulle ha varit jag då. Och då blir det ju inte så kul för mig, va. Och en konsekvens är att jag åker ut på öronen från Rikspolisstyrelsen. Och då måste jag hitta på något annat att göra, så att jag kan försörja familjen. Och då bestämmer jag för att skriva en bok om detta. En roman, en nyckelroman. I hopp om att dels tjäna lite pengar och dels kunna hämnas naturligtvis. Och den kom ut sen 78. Geijeraffären var 77 i november. Men den kommer ut sen 78 och den heter Grisfest. Och den blir så småningom film. Filmen heter Mannen från Mallorca. Bo Widerberg, riktigt bra film. boken blev en kolossal framgång. Plötsligt tjänar jag mer pengar än vad jag kan drömma om. Jag kan tjäna på en vecka vad jag tidigare tjänat på ett år. Den här boken toksäljer. Och då är jag hemma igen. Och jag hade inte någon ambition att bli författare. Utan jag hamnade där. Jag halkade in på ett bananskal som andra hade placerat utåt. Och hade jag inte sålt några böcker så hade jag säkert slutat med och blivit kvar vid universitetet, för därifrån hade jag inte fått spark. Men så blev det i alla fall. Och då tänkte jag, om man nu kan tjäna så här pass mycket pengar på någonting som tar knappt en månad, det är ingen hinder mot att man gör om då. Så då kom jag ut med en bok nästa år, året därpå, som heter Profitören. Och den blev också en sån där jätteframgång. Och på det där viset rulla på då. Så idag, vilket är, vad blir det, det är drygt 40 år senare, så har jag skrivit ett dussin sådana där. Men det är inte så märkvärdigt. Vissa har ju skrivit en sån där per år. De är som höns som värper ägg. Men det skulle jag aldrig orka. Jag skrev inga, jag slutade 82, på det hade jag skrivit 3. 1982, och sen dröjde det 20 år innan jag skrev en fjärde. Så att det, för då hade jag annat för mig igen. Jag var liksom på väg tillbaks då, rättsapparat. Men sen har det rullat på.
Now it's time for Tre Sister Fregor.
Ja, då kommer vi in på de sista frågorna här. Och då tänkte jag börja med att om du skulle ge ett tips till en 20-åring. Vad hade du gett för tips till den för att den ska, som när du var 20, vad hade du gett för tips till dig själv?
Ja, man ska vara försiktig med tips, va? Men det skulle gälla yrkeslivet.
Ja.
Ja, att man då ägnar sig åt något som man gillar att hålla på med. Och att detta ska vara avgörande, inte då hur mycket man nu kan tjäna på det. För att om man gör någonting som man gillar så blir det ofta bättre än om man gör någonting mot, som man inte gillar. Och då brukar de där ekonomiska brukar sköta sig automatiskt då. Så att man ska följa sin övertygelse.
Nu har vi en lyssnarfråga här. Om du skulle få välja på om du skulle sälja langos på Hultsfred resten av ditt liv eller vara programledare för Postkodlotteriet.
Men vänta, vad säger du?
Om du fick välja på att sälja langos på Hultsfred i resten av ditt liv eller vara programledare för Postkodlotteriet.
Nej, då skulle jag avstå från båda. Ja, verkligen.
Ja. Men du, stort tack Leif G.V. Persson att vi fick komma hit och att du var med.
Tack.
Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Varmt välkommen grundare Lendify, Nicolas Sundén Kullberg.
Tack snälla.
Roligt att ha dig här.
Superkul att vara här.
Jag tycker att det ska bli jätteintressant att höra på eran historia. Var började allting?
Alltså det började egentligen med att jag jobbade på en investmentbank här i Stockholm. Och tröttnade på det. Det var en skitcool miljö att vara i. Men jag pallade inte riktigt med det trycket som var där. Och jag ville väl göra någonting annat på lite längre sikt. Så att jag tänkte att det var lika bra att hoppa av och börja med det redan då.
Men hur kom du på... Eller hur kom ni på idén då? Vad startade det någonstans?
Egentligen började det så att jag kom ut på gatan när jag precis sagt upp mig. Träffade en polare som råkade vara vd på ett annat techbolag. En liten också startup i tillfället. Han frågade mig vad jag ville göra och jag sa att jag egentligen bara visste att jag ville bygga något eget. Men hade liksom inga konkreta leads att gå på. Och då så hade han en kompis som inte jag kände sedan tidigare som då råkade vara medgrundare till Lendify nu. Och han är kodare i grunden, gjort en del små försäljningar av bolag som han har startat upp. Och tydligen då en vecka tidigare hade fått idén till Lendify. Så vi träffade samma eftermiddag och bestämde att vi borde teama upp och göra det här tillsammans. Så då hade han teknikbakgrunden och jag hade som siffror och bankbakgrunden kan man säga.
Och ni började jaga kapital ganska tidigt.
Alltså direkt, därför att vi insåg att här, om vi ska kunna utmana bankerna, vilket är det vi försöker göra, så kommer det ta ganska lång tid, även om vi jobbar i superhög takt. Och vi behöver rekrytera människor som är av absolut bästa liksom, kvalitet. Och för det så behöver vi kapital. Så det var egentligen min första uppgift var att börja bygga storyn och en pitch deck. Och det hade jag gjort många gånger tidigare när jag jobbade på investment bank. Så jag satte väl första 2, 3, 4 månaderna och bara satte ihop den här powerpointen. Så en stor plan på hur vi skulle ta över bankerna. Och i första planen så hade vi väl att vi inom ett år skulle vara i 13 länder i Europa. Det blev inte riktigt så. Det var långt mycket svårare än vad vi trodde. Så att idag är vi superfokuserade bara på en produkt och bara i Sverige än så länge. Men det räcker gott och väl för att det är så himla stor marknad på det stora hela. Så att ja, men vi gjorde den där pitchdecken och sen så hade vi lite pengar så att vi kunde klara oss 4, 5, 6 månader kanske. Men sen behövde vi få in externt kapital. Och när vi pratade med investerare så sa vi att vi ville ha in 20 miljoner. Och de sa, ja, det låter ju intressant. Och sa, hur mycket tänker ni att vi ska få för det här bolaget? Och vad implicerar det för värde på hela bolaget? Ja, då sa vi, ja, men det är 60 miljoners värdering. Ja, okej, det låter ju spännande så här. Men då så när vi kom hem till det som, det var väl inget riktigt kontor, men där vi satt och jobbade i alla fall.
Städskrubben.
Ja, städskrubben, typ. Så sa vi att, jäklar, nu måste vi nog börja bygga det här bolaget på riktigt också. Faktiskt köpa.
Så ni hade typ ingenting då?
Nej, men det var vi, och så hade vi varsin dator och...
Ja, men det var en data, så det var kanske 11 000
gånger 2
22 000 i värde plus era arbetsinsatser 170 kronor i timmen.
Ja, någonting sånt.
Ja, 60 mil.
Jag hade 3-4 skjortor.
Ja, men
hade
det...
hoppat i mina nya sneakers. Jag hade ju bara kostym sen tidigare.
Ja, men då förstår jag 60 miljoner
värdering. Då förstår jag. Men vi behövde några tusen lappar helt enkelt. Ja. För att komma igång. Och ja, det var helt enkelt så det började. Sen efter nästan ett år tror jag från att vi hade liksom träffats så lanserade vi första versionen av plattformen där man kunde då investera och låna pengar. Så det tog ett tag bara att komma igång.
Vad kan man säga att Lendify är för någonting?
Enkelt sagt så skulle man kunna säga att vi är som ett Airbnb fast för bankmarknaden. Så att om du tänker dig jämförelsen mellan Airbnb och Sheraton till exempel. Så där Sheraton, de både äger byggnaden och de driver hotellet. Så Airbnb erbjuder egentligen samma sak som Sheraton fast de äger aldrig byggnaden och själva hotellen. Men de specialiserar sig istället på att drifta hotellet på ett väldigt effektivt sätt. Och göra marknaden ännu mer tillgänglig för ännu fler personer. Så det är det vi försöker åstadkomma egentligen fast i bankmarknaden.
Och vad är nästa steg för er nu då?
Nästa steg för oss är egentligen bara att fortsätta göra exakt samma sak som vi gör. Växa från 1 till 10 miljarder är vår första eller vår närmsta milstolpe. Och därefter så på 5 till 10 års sikt försöka ta den största positionen i den svenska marknaden till att börja med.
Om du skulle ge några generella tips för att lyckas som entreprenör och säga vad det som krävs, vad skulle du då säga behövs, Nicolas?
Alltså jag tror dels så, det är ganska uttjatat ord, men man behöver vara innovativ. Och sen kan man ju liksom lägga vilken tolkning som helst i ordet, men för oss betyder det att om du ska utmana satta strukturer som i vår värld handlar om att bankerna har liksom byggt upp ett ekosystem som är väldigt svårt för nya spelare att ta sig in i, då får du inte acceptera ett nej. Och vi har haft många sådana exempel. Till exempel så när vi skulle regga vårt första ärende hos Kronofogden, vilket tyvärr händer ibland att vi behöver göra, då som peer-to-peer-investerare, peer-to-peer-plattform, så hade vi ju 150 borgenärer på ett specifikt lån. Lånet var på 150 000 och det var 150 personer som satte in 1 000 upp var. Och då så sa Kronofogden, nej men ni får inte regga ert ärende hos oss. Och så sa vi, varför inte det? Nej men det går inte, för det är bara ett fält för borgenärer och ni har 150 stycken. Och så sa vi, ni kan inte tänka er att lägga till några fält eller till exempel göra en digital blankett som vi kan använda oss av. Ja, nej, det går inte. Så där fick vi hålla på ett halvår innan vi liksom fick igenom. Och det hjälpte också dem att utveckla sig från att bara ha liksom pappersblanketter till en digital version. Och så vidare. Så att man behöver vara innovativ, och för oss betyder det att man aldrig tar ett nej utan alltid försöker hitta lösningar. Och sen jobba med kvalitet, och man behöver alltid vara konsekvent. Och sen behöver man i alla fall i vår bransch eller vårt segment av marknaden så behöver man vara väldigt långsiktig och ha bra tålamod. Utan för ens kurva liksom dra ner på tempot. Det tar tid att utmana bankerna. De har funnits extremt länge. Det är svårt att utmana dem. Men man behöver tid, tålamod och mycket pengar.
Tid, tålamod och mycket pengar. Det är bra tips.
Mm.
Men stort, stort tack Niklas Sundén Kullberg att du kom hit. Och superintressant att höra en del av din historia. Och då önskar jag dig bara all lycka till.
Grymt.
Fast du kanske inte ens behöver.
Det behöver jag helt säkert. Tack snälla för bra frågor.
Tack.
Fram Gangspotting with Alexander Polaris.